Det har återblivit dags för en dold pärla här i regionen. Och vi ska till tsarens utedass på Träskända gård. Eller kejsarens avträde, om man vill använda ett lite mer städat språk. Reporter Hanna Åtman är på plats i Träskända i Esbo. Kan ett utedass vara en pärla, Hanna?
Ja, det kan den. Om den är lika vackert utsmyckad som det här dasse. Kejsarens avträde är, jag menar, en så pass oförutsägbar sån här sevärdhet att jag bara måste få veta mer om det här. Och ringde upp Tanja Ekholm som är museilektor från Esbo stadsmuseum och bad henne möta mig här den här morgonen. God morgon.
God morgon.
Varför byggdes den nu då den här utedasse som vi står här framför? Utifrån namnet antar jag att det var för en tsar eller en kejsare.
Ja, det var alltså så att Alexander den andra besökte Finland för att öppna landtagen 1863. Och eftersom Aurora Karamsin hade bra förhållanden till den här kejsaren och också kejsarna före kejsarfamiljerna före honom, så fixade hon en fin fest här till hans ära. Och i samband med den här festfixande så lät hon också då bygga den här latrinen. Och det är då alltså Cevis, eller Skivit, som har ritat den här byggnaden.
Mm. Ska vi ta och beskriva den för våra lyssnare?
Det är en sexkantig byggnad. Och här har det ursprungligen funnits sex ingångar. För att ingen skulle se när kejsaren går in hit och när han kommer ut därifrån. För att kejsaren ansågs ju vara liksom lite som en gudomlig varelse. Så man tänkte sig inte att han skulle gå på WC. Och sen hade också gått olika historier om den här byggnaden, att till exempel att det skulle ha suttit en vakt där uppe i det här ventilationstornet. Men som man kan se här så är det ett ganska litet torn, så knappast har någon rymt sin dit och det här sitta.
Den är alltså faktiskt ganska så där paviljongliknande, som du sa, en sexkantig byggnad. Den har så här vita väggar, gula dörrar och röda fönsterkarmar. Och just som du sa, ett så här sexkantigt litet vädringstorn mitt uppe på taket, och det har också så här röda kanter. Hur fungerar den?
Ja, alltså jag spekulerar lite här för mig själv när jag var på väg hit, att hur har man tömt den här byggnaden? För man skulle tro att det skulle finnas en skild dörr var man går in på mitten och tömmer de här. Alla som någon har tömt ett utedass vet ju att det kan vara lite bökigt, och det här är ju då trappor utanför varje dörr, att har man då tömt dem liksom en och en, eller hur har man gjort? Men i alla fall så det var alltså en fin byggnad också inuti då på kejsarens tid. Där fanns siden, blåa siden tapeter och sammet sitsar, att han skulle ha det bra där.
Mm. Var det väldigt vanligt att utedass byggdes på det här sättet på den tiden?
No, jag har svårt att säga. Det här var ju då kejsaren som kom hit, så det var nog en mycket speciell tillställning. Jag frågade faktiskt en kollega på museet, och han berättade att det har funnits ett fint utedass även på Björnholm, alltså där vi är, alltså på Sinebrykkovs villa, men den finns tyvärr inte kvar mera. Men den var inte ändå lika utsmyckad och fin som den här byggnaden.
Det var väldigt mycket snickarglädje, känner man, när man har gjort den här. Men det här var inte heller riktigt den där originella planen. Det finns sparat de här ritningarna från hur det skulle se ut från början.
Jo, här är den här ursprungliga ritningen. Jag hittade den här i en bok som vi har gett ut 2006, Aurora Karamsin, ett aristokratiskt liv, i samband med vår utställning. Och här kan man se på bilden att den var mera utsmyckad då, alltså han har ritat här Skivitsen terrass runt den här byggnaden. Och den här har också varit på ett annat ställe förut, den har varit bakom ekonomigården och sen har den flyttats då hit till sin ursprungliga plats senare.
Som du sa, alltså arkitekten har inte varit vilken bondeson som helst, utan Georg Theodor Skivits. Han har ritat bland annat Riddarhuset i Helsingfors, flera kyrkor och också stadsplanen för Lovisa, Björneborg, Mariehamn och Nystad. Tror du att det har varit en lika stor ära att rita ett utedass för kejsaren?
Nå, säkert har han gett sig in på det här projektet med stor iver, kan man tänka sig.
Ja. Vet man att Alexandersen har använt det här avträdet?
No, det vet man inte med säkerhet. Det finns inga liksom belägg för det här. Att jag skulle kunna tänka mig att han har säkert gått och pinkat bakom ett träd så som alla andra då när han har varit här och det här jaga vilt och annat som de gjorde här under den här dagens lopp.
Mm. Jag antar att den inte kanske används till någonting numera.
Nej, nu står den det här helt så här tom, och den är lite förfallen också nu för tiden, den här byggnaden, att den har inte använts på länge. Mm.
Finns det många sådana här 150 år gamla utedass sparade för eftervärlden?
No, det vet jag tyvärr inte. Alltså, det finns ju gamla utedass, finns det ju nog, men inte kanske så här fina. Och det vet jag tyvärr inte sen desto mer om.
Ja, den här utedasset är ju en pärla i sig, en sån här paviljonglikande sexkantig byggnad. Har aldrig sett någonting liknande. Men den byggdes då alltså som sagt när kejsaren skulle besöka det här stället. Museilektor Tanja Ekholm, han kom ju hit för att besöka Aurora Karamzin. Kan du berätta mer om vem var Aurora och vad var det här egentligen för en tillställning han kom till?
No, Aurora Karamzin föddes i en betydande adelsfamilj. Hennes styvfar Karl Johan Wallén hade nära förhållanden till de här kejsarfamiljerna också. Och Aurora hade tjänstgjort som hovdam för personligen åt kejsarinnan tidigare. Och det här, så hon hade bra förhållanden till kejsarfamiljerna. Hon hade gift sig med Rysslands rikaste man som gav henne sen tillgångar att bland annat att bedriva välgörenhet i Finland.
Mm. Vad säger du om hennes ställning att kejsaren faktiskt kom på besök till henne då?
No, hon hade en jättehög ställning och det var betydelsefullt eftersom hon var en kvinna. Att hon var verkligen en känd kvinna och betydelsefull då under sin tid.
Mm. Vad annat byggde man upp då inför kejsarens besök?
Det var jättestora arrangemang här inför kejsarens besök. Och de här arrangemangen i nutida euro så skulle de ha kostat nästan 2 miljoner euro. Aurora hade då fixat vilt hit från Baltikum och från Tyskland. Hon hade fixat hit fasaner, kronhjortar, småvilt. Och det här, de förde man ut och hit i den här parken. Och så hade man gardet soldater och vaktade det här området så att kejsaren skulle ha en god jaktlycka. Han fällde faktiskt en kronhjort också, så till hans ära har man sen planterat en ek där i parken. Efter det hade man en fin middag sen på kvällskvisten. Och man hade byggt ut en balsal bara för den här festens skull här i samband med byggnaden som eller när Auroras tids byggnad som man alltså rev sen efter besöket. Och den här själva middagen var jättefin. Man hade kockat här från Paris att tillreda middagen. Och jag har faktiskt en matlista här vad man kan se vad som bjöds. Det här nu tyvärr på finska, men här står att under middagen så alkuruokalajit olivat keitto, pienet parisilaiset suupalat tryffelillä, hummeria alalle remoulad, vasikan munuaispaisti seesameilla ja filee madeirassa, Normandian patee lehtokurppahöystö tryffeleillä, vihreät herneet ja tryffeli alla henrietta. Paistina olivat kylmät kana- ja riistapaistit med sallado, joiden kanssa juotiin samppanjaa. Och sen har man då nämnt som efterrätt så åt man frukt, vaniljpudding och punchglass och så hade man skilda drycker då också. I slutet av kvällen hade man ännu fyrverkerier här sen till kejsarens ära var efter han åkte iväg med sitt följe tillbaka till det här Dickusby station.
Och det här är alltså 1863, det måste ju ha varit en enorm händelse för Esboborna.
Ja, det var faktiskt en stor händelse och förstås att det säkert skvallrades mycket och det går fortfarande liksom rykten om den här festen att det skulle ha till exempel rymt vilt från det här området, att man skulle ha lokala män då som vakta området, man kanske hade gett någon sån här alkoholflaska till dem och så här och så hade de inte kanske vaktat de här djuren så bra och sånt. Att det var nog stora arrangemang, ja. Mm.
Spännande sak, alltså det här parken är ju öppen för allmänheten, så om man går omkring här på en liten promenad eller är ute och joggar, det är spännande saker att tänka på vad här allt har hänt. Man funderar ju lite på att renovera det här huset, det har ju stått tomt nu ganska länge.
Ja, det har stått tomt sedan 2006. Det var då som Aurora-hemmet flyttade härifrån och nu finns det inga såna här direkta planer för vad det ska användas till i framtiden, men man ska renovera fasaden och man kan se då att det behövs och det är arkitekt Mona Schalin som har då gjort förberedelserna inför de här renoveringsarbetena.
Och Esbo, är det statsfullmäktige, har gett lovat att det finns pengar till att fixa?
Jo, de här planerna har gått ganska långt faktiskt. Att jag vet inte när de börjar, men att de ska nog börja den här fasadrenoveringen ganska snart. Mm.
Så här är en till sak man kan besöka nu under sommarlovet eller ett ledigt veckoslut. Träskända gården, öppna och väldigt vackra trädgården här, och passa på att leta fram den här tsarens utedass eller kejsarens avträde, som faktiskt är äldre än huvudbyggnaden eftersom den brann efter kejsarens besök. Tack ska du ha, museilektor Tanja Ekholm.
Tack.
Och mitt namn här är Hanna Utman på plats här i Esbo.